Nollan säger, med andra ord, här börjar cykeln om. Jag är både början och slutet. Alfa och omega. Visst är det ju hediskt, eller hur?
Ignition sequence start. 5, 4, 3, 2, 1, 0.
Quantum leap.
Psychotiki. Salto quântico. Salto quântico. Salto quântico.
Quantum swoop.
Salto quântico. Salto quântico.
Quantum. Det du inte visste att du ville veta.
Borde arabiska siffror läras ut i skolorna? Så löd en fråga i en amerikansk opinionsundersökning som gjordes 2019. 56% av de tillfrågade svarade nej. Högst antagligen för att de inte visste att siffrorna vi använder varje dag över hela världen nästan kallas arabiska siffror. Våra nuvarande siffror, 0-9, kom till Europa från det arabiska väldet under medeltiden. Här fick de så småningom sen sitt nuvarande utseende och slutligen så spreds de över stora delar av världen med början på 1200-talet. Men de heter alltså fortfarande arabiska siffror. I det här kvanthoppavsnittet ska vi titta närmare på dem med särskild fokus på en specifik siffra, nollan. Kanske den viktigaste siffran av dem alla, nollan som ju saknas i vårt inom citat inhemska europeiska siffersystem, det romerska eller latinska. Nollan var siffran som öppnade dörren för de riktigt stora talen, hela vägen till oändligheten. Som en viktig del av den binära kod som modern databehandling bygger på 0 och 1 är nollan också livsviktig för många av de prylar som gör att vårt samhälle fungerar smidigt, då när det fungerar. Och ändå har mänskligheten under tusentals år inte haft något begrepp om noll. Innan nollan kunde användas var den tvungen att uppfinnas. Och det tog faktiskt ganska länge. Och som med så många stora uppfinningar möttes nollan till en början med misstänksamhet. Till och med rädsla. Både av de gamla grekerna och senare också av den kristna kyrkan. Varför nu det då? Vad är nollan att vara rädd för? Fortsätt lyssna så är du snart lite klokare. Välkommen till Kvanthopp. Jag heter Markus Rosenlund. Och vi inleder det här avsnittet med en liten saga.
Långt, långt innan de första räknemaskinerna. Innan någon ens hade kommit på att skriva ner en siffra samlades indiska och arabiska köpmän på marknadsplatser där öknens heta vindar mötte den salta, svalkande havsbrisen. Där, på den mjuka sanden, lade de ut små runda stenar i radar för att hålla räkning på vad som köptes och såldes. En sten för en säck sed, två stenar för två kameler, tre för tre kärl olivolja. Handeln gick het och stenarna flyttades flitigt i takt med att de prutande rösterna höjdes allt mer. Ibland, när något såldes eller räknades bort, tog en köpman upp en sten från sanden. Och där den legat fanns nu ett litet, runt avtryck. Ett hål, ett spår, ett inget. Men det här inget var inte bara tomhet. Det betydde något. Det visade att någonting en gång funnits där. Att något hade räknats och sedan försvunnit. Så man började tänka, kan också det som inte finns ha en plats i räkningen? Kan tomrummet räknas som något i sig? Därför, ur den lilla gropen i sanden, det tysta vittnet till en sekris som bytt ägare, föddes idén om en ny siffra. En siffra som inte var något, men ändå något. Med en form ärvd av stenen som hade slipats rund och slet i köpmannens ficka över årtionden av karavantåg längs öknens handelsrutta. En cirkel. Nollan.
Ja, det här är en story som man hör berättas ibland. Ingen vet naturligtvis om det var så här som nollan fick sin bekanta runda skepnad, den tomma cirkeln. Men det är en bra story och hej, vackert så. Nollans välbekanta form, en cirkel eller en oval, passar i vilket fall som helst väl ihop med begreppet noll, som en symbol för ingenting. Den form som idag är vår nolla utvecklades hur som helst sannolikt ur den indiska shunya-symbolen, som ibland skrevs som en punkt eller en liten cirkel. Och vi vet att det var av indierna som araberna lånade nollan till sitt siffersystem. Närmare bestämt, mannen som de lånade nollan från var den indiske matematikern Brahmagupta, som år 628, vår tideräkning, hade hunnit formulera regler för hur man adderar, subtraherar och multiplicerar med noll. Men Brahmagupta stannade inte där. Vad händer, frågade han, om jag tar 0 minus 1? Frågan skulle visa sig vara mer sprängstoff än den kanske först verkade. Det Brahmagupta i praktiken gjorde var alltså att öppna dörren till de negativa talen. För vad är minus 1 om man inte ens riktigt har accepterat att 0 är ett tal? Vad betyder det att dyka under ingenting? Brahmagupta försökte svara på sin egen fråga. I sina skrifter beskrev han negativa tal som skulder och positiva tal som tillgångar. Ett sätt att göra det mer konkret helt enkelt. Om du har 0 och någon tar 1 av dig, då står du i skuld. Minus 1. Ja, no, det här kanske låter självklart nu, men på den tiden så var det ett ganska radikalt tänkesätt. Många matematiska traditioner, också långt senare i Europa, såg länge ner på negativa tal som någonting orimligt eller rent och skärt strunt. Och värre skulle det bli. Brahmagupta ställde nämligen också den fråga som varje matteintresserad elev någon gång har undrat över. Vad händer om man dividerar ett tal med noll? Och här gick det inte lika bra. Brahmagupta föreslog att ett tal delat med noll blir noll, vilket vi idag vet är fel. Ett tal delat med noll betraktas numera som nonsens. Det ger inget meningsfullt svar alls. Noll delat med noll är i sin tur obestämt. Det kan bli vad som helst beroende på sammanhanget. Som vi märker här, nollan är en radikal siffra som har orsakat värk i många lärda huvuden genom tiderna. Brahmagupta var inte den första som noterade nollans säregenhet. Han var bara den första som formulerade det hela sammanhängande. Och det var han som gav nollan en distinkt identitet. Antikens greker, de var medvetna om noll som ett koncept. De hade norpat det här konceptet från sumerarna för sina astronomiska beräkningar. Och för de gamla grekerna var själva idén om noll någonting djupt oroande, ja nästan farligt. Ta nu Aristoteles. Han var särdeles avogt inställd till tanken på tomrum som ju nollan representerar. I hans fysik var universum fyllt inte av ingenting utan av mening, av form och rörelse. Allt vilade hos Aristoteles på idén om en primus motor, en första rörare. En ursprunglig kraft som knuffade den första dominobrickan och satte allting i rörelse. Alltså rena rama motsatsen till noll. Den här tanken och den här avogheten knyckte de tidiga kristna senare och använde den till sina teologiska definitioner av självaste Gud. Guds existens, så som den kristna urkyrkans fäder såg på saken, krävde att det inte fanns någonting absolut intet. Noll passade helt enkelt inte in i den kristna världsbilden och teologin. Men nollan envisades med sin existens. Det tog visserligen flera hundra år för den att jobba sig in i det allmänna medvetandet, men till slut började den betraktas som ett riktigt tal. Och i ärlighetens namn, man måste ju inte börja idka pajaskonster med den, som att dividera med noll. Nollan har en helt vettig och logisk funktion också, som platshållare. Tänk dig att du vill skriva, säg nu, talet 205. Låt oss titta på det här talet. Det säger oss att det består av 200-tal. Det markerar du med tvåan där i början. Plus 5. 205, alltså 200 plus 5. Femman på slutet säger det här åt oss. Men i mitten av talet finns det inga tiotal. Hur gör vi då? Vi kunde lämna ett tomrum för tiotalen där. Vissa kulturer har faktiskt gjort så. Men det kan bli svårtolkat. Därför lägger vi in en platshållare, en nolla mittemellan, som säger att här finns inga tiotal. Men det här är deras plats om de skulle finnas. Alltså 205, 200-tal, inga tiotal, 0 alltså, och 5 ental, 205. Med ett sånt här platshållarsystem springer du inte heller in i väggen när siffrorna tar slut. Du behöver inte uppfinna nya symboler för varje nytt stort tal. Så där som romarna såg sig tvungna att göra med sin matematik. Ja, romarnas råddiga bokstavssiffror var ju det som medeltidens europeer ärvde och fick hålla till godo med. Ett klumpigt siffersystem som saknade enkla sätt att skriva noll, för att inte tala om negativa tecken och bråktal och annat sånt. Potenser och exponenter, liksom plus- och minustecken, allt sammans fick skrivas med bokstäver. Det här ledde till att matematiska beräkningar och bevis såg mer ut som romaner än som vetenskap. Medeltidens lärde, de slet sitt hår medan de försökte åtgärda problemet. Men resultatet blev en översvämning av tecken och förkortningar och snart förstod ingen någonting alls. Vissa latinska matematiker hade försökt sig på att räkna med noll och då stod n för nulla, men n används ju också för 90 från latinets nonaginta. Inte att undra på att bankirerna fortfarande räknade på kulram i det här skedet. En kulram gör räknandet enkelt och otvetydigt förvisso, men ekonomin växte och finanserna blev allt mer komplexa. Snart hämmades tillväxten bokstavligen av bristen på vettiga siffror. Men lösningen på Europas problem väntade redan bakom hörnet. Den kom från Orienten. Kommunikationerna i österled hade vid den här tiden börjat öka. Handeln hade kommit igång. Det fanns en efterfrågan på österns lyxvaror bland Europas rika. De europeiska köpmännen var allt oftare i kontakt med de arabiska, som hade lånat diverse matematiska trollkonster från sina indiska kollegor i stil med Brahmagupta då, inte minst nollan. Den som såg till att den här matematiska revolutionen tog fart också i Europa var sonen till en italiensk tulltjänsteman i Bugia i nuvarande Algeriet. Han hette Leonardo Pisano Bigollo, men han är bättre känd som Fibonacci.
Just so you know.
Fibonacci sequence, right?
That could be in there, if you have a Fibonacci head.
But doesn't everybody...
Från de arabiska köpmän som hans far arbetade med fick den unge Fibonacci en glimt in i en helt ny värld av sifferkonst. En som var mycket bättre lämpad för att räkna på vinster, förluster, kostnader och räntor. Men det här var matematik som baserade sig på ett helt annat talsystem. Ett med 10 helt nya siffror, 0-9. Ett system där siffrorna dessutom fick helt olika betydelser beroende på hur de stod i relation till varandra. Fibonacci han sammanfattade Anno Domini 1202, den här nya matematiken, i sin bok Liber Abaci. Där illustrerade han med hjälp av lättfattliga exempel nya smidigare sätt för vikt- och måttomräkning, ränteberäkningar och valutaväxling. Och, nota bene, han introducerade nollan för europeerna. Anmärkningsvärt sent kan man konstatera. Tänk på det här alltså. Nollan gjorde sin entré här hos oss så sent som på 1200-talet. Då hade de gamla babylonierna redan 3000 år tidigare idkat avancerad multiplikation, kvadratrötter och andra grads ekvationer. Nå, i alla fall, Fibonaccis bok togs väl emot av Europas vetenskapsmän och bankirer, men alla var inte odelat förtjusta i det nya talsystemet. Kunderna till exempel, kontoinnehavarna så att säga. Före Fibonacci, när bankirerna gjorde alla sina beräkningar på kulram, så som de gamla romarna gjorde, abacus kallas den, kunde man som kund stå och se på och till och med förstå vad bankirerna gjorde. Och den kund som såg att bankiren fuskade kunde se till att få banken i bankrutt. Det är härifrån som själva ordet kommer. En ohederlig bankir kunde få sitt bord sönderslaget. På latin, banca rupta. Nu däremot, med de nya siffrorna, satt bankirerna och ritade rader av små krumelurer på papper. Figurer som ingen tidigare ens hade sett och än mindre kunde förstå. Det är inte någon slump att orden siffra och chiffer är så lika. De kommer från samma ord, arabiskans al-siffra. Nå, det här nya systemet, beväpnat med den nymodiga nollan som tillät hur stora tal som helst, öppnade i vilket fall som helst för mer handel, snabbare transaktioner och större omsättning. Och i slutändan gjorde det också bankirerna snuskigt rika. Och de var ju inte sena att omvandla sina nyfunna kosingar till makt. En hel rad av Europas namnkunniga adels- och kungaätter gjorde nu sin entré i nollans spår. Mest berömda av dem alla är ju säkert Medici-huset, men också familjen Grimaldi till exempel, som idag fortfarande regerar i Monaco. Och alla hade de senmedeltidens och renässansens revolutionerande matematik och nya siffror att tacka för sin makt. Sifferkonsten som satte alla de här härliga nollorna efter deras saldo. Men det fanns också fortfarande misstro och motstånd. Också annorstädes än hos bankernas kunder. Den katolska kyrkan var långsam med att omfatta den nya matematiken, och framförallt då nollans intighet som redan Aristoteles hade varnat för. Aristoteles var en stor auktoritet hos de här killarna. Lite kulturkrig fanns det nog i det hela också. Tänk dig att du är en skrivare eller präst i 1200-talets Florens. Du har växt upp med romerska siffror. Tydliga, stabila, svåra att förfalska. Och så kommer någon handelsman här och vill kasta ut allt det där och ersätta det med slingriga, små, nya tecken från den muslimska världen. Aj, aj, aj. Den katolska kyrkan såg ju redan då islam som en religiös konkurrent, kanske till och med som ett hot. Och så kommer någon här och menar att man ska börja använda deras, arabernas siffror i våra böcker. Nej, tack. Jag menar, på allvar, titta nu på den. Vad är det här? Ettorna ser ut som streck, åttorna ser ut som ögon och mitt i allt en mystisk rundsymbol som betyder ingenting. För kyrkan var nollan någonting helt annat än bara ett praktiskt verktyg. Den var filosofiskt och rent av politiskt laddad. Framförallt var den suspekt ur en teologisk synvinkel. I den kristna världsbilden var ju tomheten någonting hotfullt. Gud hade skapat världen ur ingenting, visst. Men till och med han måste ju ha ogillat tomheten eftersom han fyllde den med sin skapelse på bara 6 dagar. Tomheten var ett skrämmande, primitivt kaos. Vad betyder det då sen egentligen att man tilldelar ingenting en plats i matematiska beräkningar med sina egna permanenta symboler för icke-existens? Är det inte ett hån mot skapelsen, mot Guds närvaro i världen? Ja, såna här frågor diskuterades på kloster och universitet. Men verkligheten är svår att stoppa. Den kör sitt eget race. Också om kyrkan fortfarande föredrog de gamla siffrorna i sina officiella texter så började någonting hända. I det tysta tog den nya matematiken och de nya siffrorna plats. Också munkarna började till slut köra med nollan och de övriga arabiska siffrorna, men man pratade ogärna om vad det egentligen innebar. Det var ändå inte förrän en bra bit in på renässansen som isen kring nollan började smälta på allvar. När vetenskapsmän som Copernicus, Kepler och Galilei började använda den moderna matematiken för att beskriva himlakropparna och deras banor, då blev nollan och de arabiska siffrorna oundvikliga och oumbärliga. Jag menar på allvar, Isaac Newton skulle inte ha kommit långt med sin algebra om han hade kört med romerska siffror. För algebra måste du vända dig till araberna. Algebra som ord är ju alltså lånat från arabiskans algebr. Det betyder återförening eller koppling. Men som sagt, de arabiska siffrorna blev till slut accepterade som verktyg, till och med av kyrkan. Däremot fortsatte ju kyrkan protestera mot slutsatserna som vetenskapsmän i stil med Galilei och Copernicus kom fram till med sin nya matematik. Ja, som det där med att jorden inte är i centrum av universum. Allt ska man höra innan öronen trillar av. Allt det här var sådant som förutsatte nollan som matematiskt redskap. Men kyrkan gick ju inte heller helt lottlös ur det här. I kyrkans egna astronomiska kalenderberäkningar började också den nya matematiken göra sig nyttig. Nollan spelade till exempel en avgörande roll i matematiken bakom beräkningarna av påskens datum. Särskilt när man gick från enklare observationer till mer avancerade algoritmer. Se där, ännu ett arabiskt ord, algoritm. Hur som helst, i ett nötskal. Påsken infaller enligt en regel fastslagen vid konciliet i Nikea år 325 på den första söndagen efter den första fullmånen efter vårdagjämningen. Det här har vi alla präntat in i huvudet på religionstimmarna i skolan. Men vad betyder det? Hur räknar man ut det? Det är nu det blir knepigt det här, inte minst om du är en biskop under renässansen. För att räkna ut följande års påskdatum behöver du beräkna vårdagjämningen kring den 21 mars. Sen prickar du in den följande fullmånen. Enkelt när man kan googla det, eller hur? Det kan inte vår renässansbiskop. Han lever i en tid utan vare sig teleskop nödvändigtvis, datorer definitivt eller tillförlitliga kalendrar. Han måste räkna ut allt det här med papper och penna. Inklusive vilken söndag som följer på den nämnda fullmånen. För att kunna räkna ut allt det här behöver vår biskop ett sätt att representera tomrum, restvärden och startpunkter i beräkningarna. Och då behöver han ju nollan. Kalendern var ett ständigt ämne för huvudbry åt kyrkan på den här tiden. När påven Gregorius den 13 reformerade kalendern 1582 för att rätta till skillnaderna mellan solåret och kalenderåret, då använde hans stab avancerad matematik och astronomi, än en gång grejer som hade varit helt omöjliga utan nollan som begrepp. Vi spolar fram bandet till 1800-talet. Den tyske matematikern Carl Friedrich Gauss, ofta kallad matematikens Mozart, bestämmer sig för att göra påsken beräkningsbar en gång för alla. Han bygger en algoritm, ett slags recept i siffror för att avgöra när påsken infaller ett visst år. Men för att få det att fungera använder han någonting avgörande, modulär aritmetik, där man arbetar med rester efter division. Och det är här nollan verkligen visar sin styrka. När Gauss räknar gör han det med tal som loopar. Veckodagar går från 0 till 6, måncykeln från 0 till 29. När man når slutet börjar det om från just det 0. Nollan säger med andra ord, här börjar cykeln om. Jag är både början och slutet, alfa och omega. Visst är det ju hediskt, eller hur? I alla fall, det här är bara början på storyn om nollan i vårt medvetande och vår vardagsvärld, och i vetenskapen för den delen. Fascinerande att någonting som representerar ingenting kan vara så stort att det kräver ett avsnitt till, för i det här avsnittet hinner vi inte med desto mer än så här. Vi ska med andra ord återkomma till den digitala revolutionens ettor och nollor, till den absoluta nollpunkten där all rörelse upphör och till universums totala energisumma som enligt Lawrence Krauss är noll. Men allt det här tar vi i ett senare avsnitt. Kvanthopp är nu slut för den här veckan. Ett nytt avsnitt blir det som vanligt nästa lördag på Yle Arenan. Ha det gott till dess, säger jag, det vill säga Markus Rosenlund. Hej så länge!